Kapitel 2. Gud ville fortfarande ha en familj. I förra kapitlet poängterade jag att Gud gav folk förmågan att avspegla honom på jorden. Det gjorde han genom att dela sina attribut, sina egenskaper och förmågor med dem. Hur underbart det än var och är, så var det då saker och ting blev intressanta och skrämmande. En av Guds egenskaper är frihet, det vi ofta kallar fri vilja. Om du någon gång har undrat varför det finns ondska i världen, så har du Bibelns svar här. Uppror nummer 1. När Gud beslutade att dela sina attribut med sina barn så visste han vad det innebar. Gud vet allt, så han förstod mycket väl vad som skulle hända. Gud hade fattat samma beslut tidigare med den himmelska familj han hade skapat. De hade också förmågor som intelligens och frihet. De fick de gåvorna från sin skapare. Gud visste att hans gåvor skulle missbrukas förr eller senare. Han visste mycket väl att även om hans barn i andevärlden och på jorden var lika Gud, så var de inte Gud. De stod lägre än han. De var ofullkomliga, medan han däremot är fullkomlig. Förr eller senare skulle ett eller flera av hans barn antingen göra ett fruktansvärt misstag eller agera i tanklöst egenintresse och göra uppror mot något Gud ville skulle göras eller inte göras. Det var precis det som hände i Edens lustgård. Adam och Eva gjorde uppror. De bröt mot Guds befallning att inte äta från ett av träden i lustgården. De syndade och gick miste om evigt liv i Guds närvaro. Efter den händelsen föddes alla människor utanför Eden, fjärmade från Gud. Aposteln Paulus summerade det väl. Syndens lön är döden. Romarbrevet kapitel 6, vers 23. Den tragedin var följden av ett ännu tidigare uppror. Ett av Guds övernaturliga barn beslutade att vanära Guds beslut att ha en mänsklig familj. Han utsatte Eva för frestelse och hoppades att Gud skulle förinta henne och Adam. Han kom till Eva i form av en orm. Se första Moseboken kapitel 3, vers 1-7. Bibeln kallar ormen Satan och djävulen, Uppenbarelseboken kapitel 12, vers 9. Han lyckades få Eva att synda, men misslyckades med att göra sig av med mänskligheten permanent. Det finns några djupa sanningar här. Den första av dem besvarar en fråga som alla ställer vid något tillfälle i livet. Varför finns det ondska i världen? Ondska finns i världen därför att Gud ville skapa varelser som var lika honom. Jag menar inte att Gud har en ond sida. Jag menar snarare att Gud inte ville göra människor till robotar eller förprogrammerade datorer av kött och blod. Det där sistnämnda är viktigt. Vår likhet med honom måste vara autentisk. Utan äkta frihet att fatta verkliga beslut skulle vi helt enkelt inte vara som Gud. Gud är ingen robot och vi skapades att vara lika honom. Utan äkta fri vilja kan vi inte älska Gud eller lyda Gud på riktigt. Om beslut är förprogrammerade är de egentligen inte beslut. Om beslut som kärlek och lydnad ska vara äkta måste andra alternativ vara möjliga. Resultatet av allt detta. Ondska existerar för att folk missbrukar Guds underbara frihetsgåva och använder den till självtillfredsställelse, hämnd och ett hägrande självstyre. Detta missbruk började i Eden. Men Gud blev inte överraskad. Han hade förutsett ondskan. Han förutsåg vad som skulle hända och planerade utifrån det. Gud förintade inte sina mänskliga barn för deras uppror. Istället skulle han förlåta och återlösa dem. Bibeln är tydlig med att Gud förutsåg vad som skulle komma och hade en plan kring förlåtelse och frälsning innan upproret ens ägde rum. Allt ifrån världens skapelse, för att vara exakt. Se Efesierbrevet kapitel 1, vers 4, Hebreerbrevet kapitel 9, vers 26 till kapitel 10, vers 7, Första Petrusbrevet kapitel 1, vers 20. Frälsningsplanen skulle i slutändan kräva att Gud blev människa. Vi kommer till den delen av berättelsen så småningom, men långt före den klimaktiska händelsen måste ett pris betalas för det som hände i Eden. Gud förvisade Adam och Eva och därför även deras ättlingar från sin närvaro. Eden fanns inte längre. Istället för evigt liv med Gud, deras far, kunde mänskligheten nu förvänta sig döden, ser Romarbrevet kapitel 5, vers 12. Det är det slutliga priset för separation från Gud, källan till allt liv. Gud slängde ut sina barn helt enkelt. Men det var bättre än det ormen hade hoppats på, mänsklighetens undergång. Gud gav inte upp sin plan att ha en mänsklig familj, men upproret hade ett pris. Gud straffade även Satan. Eftersom han hade fört in döden i Guds värld blev han dödsrikets herre, det rike som senare skulle kallas helvetet. Ingen reservplan. Nu kanske du undrar varför Gud inte bara kastade bort hela planen att ha en mänsklig familj. Gud tillät trots allt fri vilja fastän han visste att det skulle leda till synd och tusentals år av mänskligt lidande i form av våld, försumlighet, själviskhet och en mängd andra hemska saker människor utsätter varann för. Kanske gör ditt eget lidande eller lidandet du ser omkring dig att du önskar att Gud bara hade förintat allting. Tro det eller ej, Gud förstår den känslan. Han ser den ondska du ser och oändligt mycket mer än så. Inget av det är så som han ville att saker och ting skulle vara. Men, säger du, han är Gud. Kan han inte bara ta bort all ondska? Så pass enkelt är det inte. Tänk efter. Gud kan bara avlägsna ondskan i vår värld om han avlägsnar alla de som gör onda saker. Med andra ord, Gud kan endast få slut på ondskan genom att utplåna oss alla. Alla syndar. Se Romarbrevet kapitel 3, vers 10-12 och har, som Bibeln säger, gått miste om härligheten från Gud. Romarbrevet kapitel 3, vers 23. Så visst, Gud skulle kunna göra det, men det gör han inte. Han älskar mänskligheten för mycket för att det ska vara ett alternativ. Allt detta leder till en fantastisk sanning. Trots att Gud visste vad det skulle leda till att göra oss lika honom, så var det resultatet att föredra framför att inte ha någon mänsklig familj överhuvudtaget. Gud ser synden och lidandet i vår värld och vet vad som orsakar det. Det sårar honom. Gud är så uppfylld av kärlek till sina mänskliga barn att han inte kommer överge sin ursprungliga strävan. Det finns ingen plan B, det finns bara en plan A. Trots att han förutsåg upproret i Eden och alla misslyckanden och synder som det skulle föra med sig, inklusive våra egna, så längtar Gud fortfarande efter en mänsklig familj. Det som hände i Eden var bara berättelsens början. Gud hade sparkat ut Adam och Eva från sitt hem. Se första Moseboken kapitel 3, vers 22-24. Han lade en förbannelse över ormen, se första Moseboken kapitel 3, vers 14-15, och kastade bort honom från sin närvaro, se Jesaja kapitel 14, vers 12-15, Hesekiel kapitel 28, vers 16. Meddelandet var kraftfullt och enkelt. Uppror skulle bestraffas. Alla borde ha uppfattat det meddelandet. Inte alls. Saker blev ännu värre. Uppror nummer 2. Du har kanske hört någon gång att Bibeln säger att världen har så här mycket ondska i sig på grund av mänsklighetens syndafall i Edens lustgård. Det är bara delvis sant. Efter tragedin i Eden hände två saker till som gjorde att mänskligheten hamnade ännu djupare ner i demoralisering och kaos. Den första av dessa beskrivs i första Moseboken kapitel 6, vers 1-4 och är utan tvivel en av de konstigaste händelserna i hela Bibeln. Tro mig, jag har skrivit hela böcker om det. Berättelsen handlar om att vissa av Guds övernaturliga barn, Guds söner, ville imitera Gud genom att avla fram egna mänskliga barn som kunde avspegla dem. De beslutade att använda sig av mänskliga kvinnor, människornas döttrar, för det ändamålet. Detta gjorde att de blev rivaler till Gud, deras egen himmelske fader. De var inte nöjda med att Gud ville göra människor till deras familjemedlemmar. Istället ville de bli herrar över egna människor. Det var inte det Gud hade tänkt sig. Han ville ha en familj, inte slavar. Dessa änglare som hade syndat, andra Petrusbrevet kapitel 2, vers 4, överträdde gränsen mellan himlen och jorden. De slog inte vakt om sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist. Judasbrevet 6. Följden blev att Gud skickade dem till helvetet. Se andra Petrusbrevet kapitel 2, vers 4-5. Judasbrevet 6. Men illdådet var redan gjort och det fick katastrofala följder. Titta på de två verser som kommer direkt efter Bibelns redogörelse av detta uppror. Herren såg att ondskan på jorden var stor. Människornas uppsåt och tankar var alltid och alltigenom onda. Då ångrade Herren bittert att han hade gjort människor på jorden. Första Moseboken kapitel 6, vers 5-6. Tänk igenom detta. Människornas uppsåt och tankar var alltid och alltigenom onda. Gud ångrade bittert att han hade gjort mänskligheten. Detta är själva definitionen av demoralisering och den sorg det för med sig. Det första övernaturliga upproret ledde till att människor gick miste om evigt liv med Gud, vilket är illa nog. Det här upproret tog syndens följder till nästa nivå och accelererade människans självdestruktivitet. Gud fick djupa kval över hur saker och ting hade blivit. Mänskligheten hade blivit skadad på ett varaktigt sätt. Bibeln berättar att Gud inte kunde hitta någon annan lösning än att sända syndafloden för att utplåna mänskligheten. Se första Moseboken kapitel 6, vers 17. Berättelsen om syndafloden säger aldrig att Gud var arg, det är viktigt att lägga märke till. Den säger bara att han hade hjärtesorg över det som ägde rum. Gud hade beslutat att ge människor fri vilja. Han kunde inte ta bort den eftersom det skulle göra att de inte längre var som han. De skulle inte längre vara riktigt mänskliga. Hans enda alternativ var att börja om från början och sätta stopp för det som Guds söners uppror hade orsakat. Endast en man sades vara rättfärdig i Guds ögon. Noa. Se första Moseboken kapitel 6, vers 9. Det fanns i alla fall en. Det räckte för att Gud skulle fortskrida med sin plan att skaffa en mänsklig familj. Gud sade till Noa att bygga en ark, ett stort skepp, så att han, hans familj och många djur skulle överleva. Men Gud fortsatte hoppas på att hans mänskliga barn kunde vara med honom, trots att människornas fördärv hade blivit så stort. Av barmhärtighet gav han Noa 120 år att förbereda för översvämningen, se första Moseboken kapitel 6, vers 3, och att berätta för folk vad som skulle hända så att de kunde omvända sig och bli förlåtna, se andra Petrusbrevet kapitel 2, vers 5. I slutändan ville folk inte lyssna. De struntade i Guds barmhärtiga varning. Återigen vände Guds barn honom ryggen, som de var fria att göra. Är det så konstigt att Gud kände sådan hjärtesorg? Det fanns i alla fall Noa och hans familj. Efter översvämningen upprepade Gud de befallningar han ursprungligen gav Adam och Eva. Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Första Moseboken kapitel 9, vers 1. Gud började om från början med dem. Han slöt ett förbund med Noa som i förlängningen gällde hela mänskligheten. Se första Moseboken kapitel 9, vers 8-17. Ett förbund är ett löfte eller förpliktigande. Detta förbund var ensidigt. Det handlade om Guds löfte att aldrig förinta mänskligheten. Se första Moseboken kapitel 9, vers 11. Otroligt nog ville Gud fortfarande ha en mänsklig familj. Det som inte var fullt lika otroligt, men fortfarande ganska otroligt, var att missbrukandet av Guds godhet fortsatte. Efter översvämningen kom ett tredje uppror. Detta uppror skulle rama in resten av Bibelns berättelser och återigen visa prov på Guds oövervinnliga tålamod och kärlek. Uppror nummer 3. I likhet med berättelserna om Adam och Eva och Noaks ark har du kanske hört talas om Babels torn. Om du inte har det är det okej. De flesta kyrkbesökare vet inte vad som verkligen hände där. Berättelsen om Babels torn kan man hitta i första Moseboken kapitel 11, vers 1-9. Efter översvämningen ville Gud att Noas ättlingar skulle föröka sig och sprida ut sig över jorden. Precis som Adam och Eva skulle de vara Guds medarbetare för att upprätthålla skapelsen. Istället för att göra det samlades de på en plats som kallades Babel och byggde ett torn till sin egen ära. Se första Moseboken kapitel 11, vers 1-4. Det är den versionen av berättelsen som folk känner till. Men dess verkliga betydelse hittar man i två obekanta verser i en annan bibelbok. Här är de verserna. När den högste gav land åt folken och skilde dem från varandra, när han fördelade deras områden efter gudasönernas antal, då blev Jakob Herrens andel, Israel hans arv och egendom. Femte Moseboken kapitel 32, vers 8-9. De här två verserna säger att ett av straffen vid Babels torn var att mänskligheten splittrades. Fram till den här punkten behandlade Gud mänskligheten som en kollektiv helhet. Det förändrades vid Babel. Människor skulle segregeras genom språken och geografin. Ännu värre var att Gud tog avstånd från mänskligheten. Han var trött på att människor trotsade hans vilja, så han delade ut jordens nationer till medlemmar av hans övernaturliga familj, Guds söner. Detta var en annan grupp än de som syndade innan syndafloden. Gud kunde inte kasta ut mänskligheten från sitt hem. Han hade redan gjort det i Eden. Han hade lovat att inte förgöra mänskligheten efter syndafloden. Se första Moseboken kapitel 9, vers 11. Så den katastrofen skulle inte upprepas. Så vad annat kunde han göra? Han sa ungefär, nu är det nog. Om ni inte vill att jag ska vara er Gud får jag tilldela er till några av mina himmelska assistenter. Detta straff fick många följder. Det framgår inte hur lång tid det tog, men Bibeln säger att de av Guds söner som hade blivit tilldelade nationerna gjorde ett värdelöst jobb. De blev så korrupta, se Saltaren 82, vers 1-5, att Gud blev tvungen att straffa även dem. En dag skulle han ta ifrån dem deras odödlighet och ta tillbaks nationerna, se Saltaren 82, vers 6-8. Guds frustration gjorde att han var barnlös när det gällde att ha en mänsklig familj. Han hade fått nog, han hade gett upp, fast inte riktigt ändå. Guds ihärdiga kärlek. Gissa vad som hände direkt efter Babels tornkatastrofen. Gud uppenbarade sig för Abraham, som ursprungligen hette Abram. En gammal man som var gift med en kvinna, Sara, som hade passerat åldern då hon kunde få barn. Gud slöt ett förbund med Abraham. Han lovade den gamle mannen och hans fru att de skulle få en son. Gud skulle utföra ett mirakel. Deras son skulle vara början av en ny familj på jorden för Gud. Se första Moseboken kapitel 12, vers 1-9, kapitel 15, vers 1-6, kapitel 18, vers 1-15. Gud hade delat ut ansvaret för mänskligheten till medlemmar av hans himmelska härskara, så han ville börja om på nytt med Abraham. Abraham trodde på Guds löften, se första Moseboken kapitel 15, vers 6. Han behövde inte förtjäna Guds intresse eller ynnest. Det var Gud som hade valt att börja om med Abraham. Relationen mellan Gud och Abraham startades av Gud. Abraham hade tro. Förbundet mellan Gud och Abraham firades sedan med ett fysiskt tecken, omskärelse. Se första Moseboken kapitel 17, vers 1-14, Romarbrevet kapitel 4, vers 1-12. Hela Abrahams familj följde hans exempel. Se första Moseboken kapitel 17, vers 23. Bärandet av detta tecken markerade Abrahams ättlingar som det folk Gud ville ha som familj. Omskärelse skulle även vara ett tecken för kvinnorna i Abrahams ätt. Eftersom de bara fick gifta sig inom stammen skulle de bli påminda om att deras folk hade blivit övernaturligt skapat från Abraham och Sara när de beslutade att skaffa egna barn. Det är viktigt att förstå att Guds förbund med Abraham baserades på att lita på Guds löften, att ha tro. Gud kom inte till Abraham för att han var bra på att följa regler. Frälsning är inte baserat på beteende. Vi kan inte jobba oss till vår frälsning. Om det vore så skulle Gud stå i skuld till oss på grund av våra prestationer. Han skulle vara skyldig oss något som ersättning för det vi åstadkommer. Tänk bara på hur absurt det låter. Det var snarare så att Abraham och hans ättlingar visade sin tro på Guds löften genom att observera förbundstecknet. Det var ett sätt att visa utåt var deras lojalitet låg. Aposteln Paulus använde Abraham som ett exempel på lojal tro. Se Romarbrevet kapitel 4, vers 1-12. Abraham hade tro och accepterades därför av Gud före han började lyda några regler. Reglerna handlade om att han skulle visa att han hade tro. De ersatte inte tron. Tro, tilltro, var det enda som var viktigt. Lojalitet till den tron, till den guden, är något vi kommer prata om senare. Idag kallar vi det lärjungaskap. Tro och lojalitet är två distinkta saker. De är sammankopplade men inte utbytbara. Samma sak gäller frälsning och lärjungaskap. Att lova Abraham en son och genom honom starta en ny familj som skulle växa till en stor nation var Guds andra förbund efter katastrofen i Eden. Det första förbundet hade varit med Noa. Syftet med båda förbunden var att bibehålla hans dröm om att få en mänsklig familj. Men dessa förbund handlade inte bara om att Gud inte gav upp. De handlade också om att erbjuda evigt liv till folk. Gud hade inte gett upp hoppet om mänskligheten. Han kunde inte sluta älska människor. Gud ville fortfarande ha en mänsklig familj. Gud höll sitt löfte till Abraham. Han och Sara fick verkligen en son, Isak. Se första Moseboken kapitel 17, vers 19-21, kapitel 21, vers 1-7. Abrahams släkt skulle senare bli känd som Israel, det namn som oftast används i Gamla testamentet om Guds mänskliga familj. Se första Moseboken kapitel 32, vers 28, femte Moseboken kapitel 32, vers 9, Jesaja kapitel 44, vers 1. Men hur var det med folket från de andra nationerna, de som Gud hade delat ut till Guds söner efter upproret vid Babels torn? De kallas hedningar i Bibeln. Ett uttryck som innebär inte från Israel. Och trots det som hände vid Babel glömde Gud inte bort de människorna. Gud skulle inte bara börja om med ett nytt folk, Israel. Han sa också till Abraham att hans ättlingar en dag skulle bli en välsignelse för alla de nationer Gud hade övergett. Se första Moseboken kapitel 12, vers 3. Många år senare skulle Jesus som kom från Abrahams släktled bli den särskilda ättling som skulle föra alla världens nationer tillbaka till Gud. Se Galaterbrevet kapitel 3, vers 16-18 och vers 26-29. Före Jesus kom kunde hedningar gå med i Guds familj genom att förkasta alla andra gudar, tro på honom och ta emot tecknet för Guds förbund. En hel del tid passerade mellan Abrahams och Jesus tid. Israels historia som Herrens andel, 5 Moseboken kapitel 32, vers 9, var inte särskilt vacker. De var Guds folk, men tråkigt nog, och kanske som väntat, misslyckades de med att vara lojala. Den mörkaste timman hade inte slagit än.